ska börja med att läsa predikotexten från Matteus 1. Så Matteus 1 och vers 1-17. Då står det så här. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob och Jakob till Juda och hans bröder. Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar. Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Aminadab, Aminadab till Nashon, Nashon till Salmon. Salmon blev far till Boas genom Rahab. Boas till Obed genom Rut. Obed till Isai och Isai till kung David. David blev far till Salomo genom Urias hustru. Salomo blev far till Rehabiam. Rehabiam till Abia och Abia till Asa. Asa till Josafat. Josafat till Joram. Joram till Usia. Usia till Jotam. Jotam till Ahas. Ahas till Hiskia. Hiskia till Manasse. Manasse till Amon. Amon till Josia. Och Josia till Jekonja och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon. Efter bortförande till Babylon blev Jekonja far till Shealtiel, Shealtiel till Zerubbabel, Zerubbabel till Abihud, Abihud till Eliakim, Eliakim till Assur, Assur till Sadok, Sadok till Jakim, Jakim till Elihud, Elihud till Eliezer, Eliezer till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Alltså blir det tillsammans 14 släktled från Abraham till David, 14 led från David till fångenskapen i Babylon och 14 led från fångenskapen i Babylon till Kristus.
Imagine a father making a promise to his child.
Föreställ dig en far som lovar sitt barn något.
He looks into his child's eyes and says,
han ser på barnet i ögonen och säger,
I will be there for you.
Jag ska alltid finnas där för dig.
I will take care of you.
Jag ska ta hand om dig.
I will never leave you.
Jag ska aldrig överge dig.
Years go by.
Åren går.
The child grows up.
Barnet växer upp.
The father grows old.
Fadern åldras.
And one day the father dies.
Och en dag dör fadern.
Now the question is,
nu uppstår frågan,
what happens to the promise?
Vad händer med löftet?
Does it die with the father?
Dör det med fadern?
Was it only as strong as the one who made it?
Var det bara så starkt som den som gav det?
Was it just words?
Var det bara ord?
Bound to a moment?
Bundna till ett ögonblick?
Limited by a lifetime?
Begränsad av en tid, en livstid?
Now take that idea.
Nu ta den här idén, tanken.
And stretch it across generations.
Och sträck ut den över generationer.
God made some promises to Abraham and David.
Gud gav löften till Abraham och till David.
Thousands of years ago.
För tusentals år sedan.
But Abraham is dead.
Men Abraham är död.
David is dead.
David är död.
Centuries have passed.
Århundraden har gått.
Empires have risen and fallen.
Imperier har stigit och fallit.
God's people have been enslaved, exiled, scattered.
Guds folk har blivit förslavat, landsförvisat och skingrat.
Now the question stands before us.
Och nu står frågan framför oss.
If Abraham is dead,
om Abraham är död,
and David is dead,
David är död,
Are God's promises dead with them?
Är Guds löften döda med dem?
So the big question in front of us is,
så den stora frågan inför oss är,
is God faithful to what he promises?
Är Gud trogen gentemot det han har lovat?
Because if he is not faithful to his promises,
för om han inte är trogen sina löften,
then how does it matter anyways what is written in this book?
Vad spelar det då för någon roll vad som är skrivet i denna bok?
Or what it says about anything for that matter?
Eller vad den säger överhuvudtaget?
But if he is faithful and he is,
men om han är trogen och det är han verkligen,
then everything in this book matters.
Då spelar allt i den här boken roll.
Eternally.
För evigt.
And that brings us to our sermon text for today morning.
Och det leder oss till dagens predikotext den här morgon.
Let us pray.
Låt oss be.
Father, we come before you, Lord.
Fader, vi kommer inför dig, Herre.
With humble hearts,
med ödmjuka hjärtan,
we need to listen from you, Lord.
Vi behöver lyssna till dig, Herre.
May the words of my mouth be acceptable in your sight, Lord.
Mina ord från mitt hjärta blir accepterade inför dig.
Edify your church, Father.
Vi ber att din församling skulle få bli uppbyggd.
In Jesus name I pray.
I Jesu namn ber jag.
Amen.
Amen.
The passage in Matthew chapter 1.
Detta avsnitt i Matteus kapitel 1
traces Jesus's earthly genealogy from Abraham onwards.
Den spårar Jesu jordiska härstamning från Abraham och framåt.
At first glance,
vid första anblick,
it may just seem just like a lot of names.
Så kan det verka som bara en lista med massa namn.
Difficult to read,
svårt att läsa,
even easier to skip,
ännu lättare att hoppa över.
But what if I told you this passage is not just a genealogy?
Men tänk om jag säger att det här avsnittet inte bara är en släkttavla.
Rather it is a record of how God kept his promise.
Det är snarare ett vittnesbörd om hur Gud höll sitt löfte.
By faithful preservation of the promised seed through history.
Genom att troget bevara det utlovade utsädet eller sädet genom historien.
And recorded for us in this genealogy.
Och genom att nedteckna detta för oss i denna släkttavla.
Paul writes in 2 Timothy.
Paulus skriver i andra Timoteusbrevet.
That all scripture is breathed out by God.
Att hela skriften är utandad av Gud.
Not some scripture.
Inte delar av den.
All of it.
Utan hela den.
That means.
Det betyder.
That these names are just as much breathed out by God.
Detta betyder att dessa namn är lika mycket utandade av Gud som
as the creation narrative in Genesis,
som skapelseberättelsen i första Moseboken,
the prophecies about the suffering servant in Isaiah 53,
profetierna om lidandets tjänare i Jesaja 53,
and the description of the culmination of redemptive history in the book of Revelation,
beskrivningen av frälsningshistoriens höjdpunkt i Uppenbarelseboken.
Let us look at the name which is at the root of the genealogy.
Låt oss se på det namn som är till roten på det här släktträdet.
And that takes us to our first point.
Och detta leder oss till vår första punkt.
The promise given.
Löftet givet.
Matthew's gospel account opens with two names.
Matteus evangeliet öppnar med två namn.
Abraham and David.
Abraham och David,
who are called the fathers or ancestors of Jesus Christ,
som kallas Jesu Kristi fäder eller förfäder.
In the light of the passage in front of us,
i ljuset av avsnittet vi har framför oss,
we would be well served at this point to look briefly at two things.
Så tjänar vi på att kortfattat titta på två saker.
Who this man Abraham was,
vem den är Abraham var.
And a very short introduction to the Hebrew word zera.
Och en kort introduktion till det hebreiska ordet zera.
The Hebrew word zera in English.
Det hebreiska ordet zera på engelska
means seed.
Och på svenska betyder säd.
Offspring, descendant.
Avkomma, avkomling.
And in Swedish it means avkomma.
Eller avkomling eller ättling också, ja.
It can refer to one or many.
Det kan syfta på en eller många.
And that is important. That becomes crucial.
Och det blir avgörande.
Because ultimately scripture points to one seed.
För i slutändan pekar skriften på en säd.
Let's get back to Abraham and what was that promise that God made to Abraham.
Så låt oss gå tillbaka till Abraham och se på löftet som Gud gav honom.
And it takes us back to the book of Genesis.
Och det tar oss tillbaka till första Moseboken.
Before we look at the promises that God gave to Abraham,
innan vi ser på de löften som Gud gav Abraham,
we read that Abraham lived in a culture that was deeply involved in pagan idol worshiping.
Så läser vi att Abraham levde i en kultur som var djupt involverad i hednisk avgudadyrkan.
Before God sovereignly called him out to leave his country and his relatives.
Innan Gud suveränt kallade honom att lämna sitt land och sina släktingar.
Even Joshua later tells us that Terah, Abraham's father, served other gods.
Till och med i Josua bok så kan vi senare läsa om hur Terah, Abrahams far, tjänade andra gudar.
In reading through Genesis 12-22,
när vi läser igenom första Moseboken 12 till kapitel 22,
we see these promises.
Så ser vi dessa löften.
That God would give Abraham's descendants the land of Canaan.
Att Gud skulle ge Abrahams ättlingar landet Kanaan.
That Abraham would have many descendants.
Att Abraham skulle ha många ättlingar.
And that in him all the families of the earth would be blessed.
Och att genom honom alla folk på jorden skulle bli välsignade.
We begin to see glimpses of this promise being fulfilled.
Vi börjar se glimtar av det här löftet uppfyllt.
Joseph blessing nations in Egypt during the famine.
Josef som välsignar nationer i Egypten under hungersnöden.
Foreigners like Rahab and Ruth joining God's people.
Utlänningar som Rahab och Rut som ansluter sig till Guds folk.
But the promise never reached its full realization.
Men löftet nådde aldrig sitt fulla förverkligande.
And all this can make us think what a perfect and righteous man Abraham would have been.
Och allt detta kan få oss att tänka vilken rättfärdig och fullkomlig man Abraham var.
That God made a covenant with him and so blessed him and his descendants.
Att Gud slöt ett förbund med honom och välsignade honom och hans ättlingar.
While Abraham is widely recognized as the father of faith.
Medan Abraham är allmänt känd som trons fader.
The biblical account in Genesis,
så den bibliska berättelsen i första Moseboken,
also records Abraham going through significant moments of fear, doubt and dishonesty.
Den dokumenterar också hur Abraham genomgick betydande ögonblick av rädsla, tvivel och oärlighet,
which highlights his humanity.
Och detta belyser hans mänsklighet.
Despite some significant lapses,
trots några allvarliga tillkortakommanden,
Abraham is presented as a model of faith.
Så presenteras Abraham som en trosförebild.
Demonstrating that God works through imperfect people.
Och det visar på att Gud verkar genom ofullkomliga människor.
His life shows that while he faltered,
och hans liv visar att fastän han misslyckades,
he continued to return to God and ultimately trusted him.
Så fortsatte han att vända tillbaka till Gud och slutligen litade på honom.
Particularly during the testing of Isaac's sacrifice.
Särskilt under prövningen med Isaks offer.
And while Abraham faltered, do you know why God did not give up on his promises that he had made to Abraham?
Och fastän Abraham misslyckades, vet du varför Gud inte övergav sina löften till Abraham?
Because God is not a man that he would lie.
Därför att Gud inte är en människa så att han skulle ljuga.
Nor a son of man that he would change his mind.
Inte en människoson så att han skulle ångra sig.
Has he said and will he not do it?
Har han något utan att göra det?
Or has he spoken and will he not make it good?
Talar han något utan att fullborda det?
And that brings us to our second point.
Detta för oss till vår andra punkt.
The promise developed.
Löftet utvecklat.
The promise that God made to Abraham then passes through Isaac.
Löftet som Gud gav till Abraham går sedan vidare genom Isak.
The miraculous child.
Det mirakulösa barnet.
Who was born to Abraham and Sarah in their old age.
Som föddes till Abraham och Sara på på ålderns höst.
After decades of Sarah's barrenness.
Efter decennier av Saras barnlöshet.
Overcoming physical impossibility through divine intervention.
Hon överkom fysisk omöjlighet genom gudomligt ingripande.
His birth fulfilled God's covenant promise to Abraham for a specific heir.
Hans födelse uppfyller Guds förbundslöfte till Abraham om en bestämd arvinge.
Making him a child of promise.
Vilket gjorde honom till ett löftets barn.
Born by the Spirit.
Fött genom anden.
Rather than solely natural means.
Detta snarare än enbart genom naturliga medel.
The promise is further narrowed down to Jacob.
Och löftet inskränks sedan ytterligare till Jakob.
Who God renamed as Israel.
Som Gud gav namnet Israel.
And subsequently the promise is further narrowed down to one of Israel's son Judah.
Och därefter så zoomas löftet in ytterligare till en av Israels söner, Juda.
From whose line a king would come.
Från vars linje en kung skulle komma.
God progressively narrows the promise.
Så Gud han låter löftet smalna av progressivt.
From Abraham to Isaac to Jacob to Judah.
Från Abraham till Isak till Jakob till Juda.
Until one specific line carries the hope of the world.
Tills en specifik släktlinje bär världens hopp.
And in the unfolding of redemptive history.
Och i frälsningshistoriens utbredning.
God makes another covenant.
Så sluter Gud ytterligare ett förbund.
With King David.
Och detta med kung David.
In 2 Samuel chapter 7.
I andra Samuels boken kapitel 7.
Your house and your kingdom will endure forever before me.
Ditt hus och ditt rike ska bestå för evigt inför mig.
Your throne will be established forever.
Din tron ska vara stadfäst till evig tid.
And God makes this promise before David's great sin of adultery with Bathsheba.
Och Gud ger detta löfte innan Davids stora synd med Bathsheba.
And getting her husband killed in a battle.
Där han lät hennes man dö i ett slag.
As a result of this evil.
Och som ett resultat av det här onda.
God pronounced severe judgment on David's household.
Så uttalade Gud en hård dom över Davids hus.
The sword shall never depart from your house.
Svärdet ska aldrig vika från ditt hus.
This meant ongoing violence.
Vilket innebar pågående våld.
Bloodshed.
Blodsutgjutelse.
And tragedy within David's family.
Och tragedier inom Davids familj.
David's sin was so serious in the eyes of the Lord.
Davids synd var så allvarlig inför Herrens ögon.
That Matthew records that David was the father of Solomon by the wife of Uriah.
Så att Matteus skriver att David var far till Salomo genom Urias hustru.
Matthew does not name Bathsheba on purpose.
Matteus namnger inte Bathsheba med avsikt.
Drawing attention of his readers.
Och det drar sina läsares uppmärksamhet.
That the great king David.
Att den store kung David.
Whom God describes as a man after God's own heart.
Som Gud beskriver som en man efter Guds eget hjärta.
Was also a sinner in need of God's forgiveness.
Att han också var en syndare i behov av Guds förlåtelse.
The two most important men in Jewish history.
De två viktigaste männen i judisk historia.
To whom the eternal covenant promises were made.
Till vilka de eviga förbundslöftena gavs.
Were sinners like you and me.
De var syndare som du och jag.
We know David repented and we can read his repentance prayer in Psalm 51.
Vi vet att David omvände sig. Vi kan läsa om hans omvändelsebön i Psalm 51.
But why did God not go back on his promises to David?
Men varför gick inte Gud tillbaka? Varför tog han inte tillbaka sina löften till David?
That his kingdom and throne will endure forever.
Att hans rik och hans tron ska bestå för evigt.
In Psalm 89 God says.
I Psalm 89 säger Gud.
I have made a covenant with my chosen one.
Jag har slutit ett förbund med min utvalde.
I have sworn to David my servant.
Svurit David min tjänare.
I will establish his offspring forever.
En ed jag ska befästa ditt ät för evigt.
And build his throne for all generations.
Och bygga din tron för alla släktled.
The Bible does not sweep under the rug the sins of any of the men and women who are presented as models of faith.
Bibeln sopar inte synder under mattan för någon av de män och kvinnor som presenteras som trosförebilder.
Rather it unashamedly documents them.
Utan dokumenterar dem öppet.
Because there is only one hero in this story.
För det finns bara en hjälte i den här berättelsen.
And that brings us to our next point.
Och det för oss till vår nästa punkt.
The promise is threatened.
Löftet hotat.
At this stage, a quick reminder of the promises that God had made to Abraham and David is required, I think.
Jag tror att vid det här skedet behövs en kort påminnelse om det löfte som Gud hade gett Abraham och David.
The promises were,
löftena var,
there is coming someone in Abraham's lineage through whom all the nations, all the families of the earth will be blessed.
Det ska komma någon genom Abrahams släktlinjer genom vilket alla folk och alla jordens familjer ska bli välsignade.
And there is coming someone in the line of David who will sit on David's throne forever, and that his kingdom will have no end.
Och det ska komma någon ur Davids släktlinje som ska sitta på Davids tron för evigt och vars rike aldrig ska ta slut.
Those are the two anchor promises.
Det är dessa två ankarlöften så att säga.
But after David dies, the story darkens.
Men efter att David dör så mörknar berättelsen.
David's successors failed.
Davids efterträdare misslyckades.
Solomon turns to foreign gods.
Salomo vände sig till utländska avgudar.
The kingdom splits.
Riket splittrades.
King after king leads the people into idolatry.
Kung efter kung leder folket in i avgudadyrkan.
And seeking security in military alliances with foreign pagan kingdoms.
Man söker säkerhet i militära allianser med utländska hedniska riken.
Rather than trusting God for protection.
Detta snarare än att lita på Gud för skydd.
Prophet after prophet warned the northern and southern kingdoms.
Profet efter profet varnade nord- och sydriket.
For around 200 to 300 years before these kingdoms eventually fell to foreign invasions.
Ungefär under 200-300 år innan dessa riken slutligen föll för utländska invasioner.
Even the good kings were not perfect.
Till och med de goda kungarna var inte fullkomliga.
And the reforms did not stay for long.
Och reformerna varade ofta inte länge.
Leading to a general,
och det ledde till en allmän
slow decline,
långsam nedgång,
that eventually resulted in both kingdoms being exiled,
som till slut resulterade att båda rikena fördes i landsförvisning,
north to Assyria and south to Babylon,
norra riket till Assyrien och det södra riket till Babylon.
One of the saddest stories of this spiritual decline.
Och en av de sorgligaste berättelserna om detta andliga förfall.
And to see how bad things had become.
För att se hur dåligt saker och ting hade blivit.
Was that God pronounced a curse on one of the kings, Jeconiah.
Och det var att Gud uttalade en förbannelse över en av kungarna, Jeconia.
Jeconiah was a king from whom Joseph.
Jeconiah var en kung från vilken Josef,
Jesus's earthly father, or so it was supposed, descended.
Som Jesu jordiska far åtminstone i rättslig mening härstammade.
In Jeremiah chapter 22 God tells Jeremiah.
I Jeremia kapitel 22 så säger Gud till Jeremia,
write this man down as childless.
Skriv upp denne man som barnlös.
Talking about Jeconiah.
Och det talar om Jeconia.
A man who shall not succeed in his days.
En man som inte ska ha framgång i sina dagar.
For none of his offspring shall succeed.
För ingen av hans avkomlingar ska ha framgång.
In sitting on the throne of David and ruling again in Judah.
I att sitta på Davids tron och regera i Juda.
Eventually God's people are taken into exile.
Till slut blir Guds folk landsförvisade.
Babylon destroys Jerusalem.
Babylon förstör Jerusalem.
The temple is gone.
Templet är borta.
The throne is empty.
Tronen är tom.
The people are scattered.
Folket är skingrat.
It looks like the promises have failed.
Och det ser ut som om löften har misslyckats.
Like God has gone back on his word.
Som om Gud har gått tillbaka, tagit tillbaka sitt ord.
Like history has slipped out of his hands.
Som historien har slunkit ur hans händer.
But the scriptures teach us.
Men skriften lär oss.
That the steadfast love of the Lord never ceases.
Att Herrens nåd aldrig upphör.
His mercies never come to an end.
Hans barmhärtighet tar aldrig slut.
They are new every morning.
De förnyas varje morgon.
Great is his faithfulness.
Stor är hans trofasthet.
Matthew structures his genealogy deliberately around the exile.
Och Matteus han strukturerar avsiktligt sin släkttavla kring fångenskapen.
14 generations from Abraham to David.
14 generationer från Abraham till David.
14 from David to exile.
14 från David till fångenskapen.
And 14 from exile to Christ.
Och 14 från fångenskapen till Kristus.
Exile is a turning point.
Och fångenskapen är en vändpunkt.
Which brings us to our next point, the promise preserved.
Som för oss till vår nästa punkt, löftet bevarat.
Matthew 1 shows us that God never lost control of the story.
Matteus evangeliet kapitel 1 visar oss att Gud aldrig förlorat kontrollen över berättelsen.
The exile lasted roughly around 70 years.
Fångenskapen varade ungefär 70 år.
Then God moved.
Sedan grep Gud in.
Cyrus of Persia issued a decree.
Perserkungen Koresh utfärdade ett dekret.
And the Jews returned to their ancestral homeland.
Och judarna återvände till sitt fädernes land.
Zerubbabel, a descendant of David,
Zerubbabel, en av Davids ättlingar,
led the rebuilding of the temple.
Han ledde återuppbyggandet av templet.
The prophets Haggai and Zechariah stood alongside him.
Profeterna Haggai och Zakaria stod vid hans sida.
Urging the people forward.
Och de uppmanade folket framåt.
The seed line survived.
Släktlinjen med säden överlevde.
But the restoration was partial.
Men återupprättelsen var bara delvis.
The temple was rebuilt.
Templet byggdes upp.
But it was a mere shadow of Solomon's temple.
Men det var bara en skugga av Salomos tempel.
The people were back in the land.
Folket var tillbaka i landet.
But under foreign rule.
Men under utländskt styre.
Last of which was Rome.
Och senast Roms styre.
Then the Old Testament closes with Malachi.
Och sen så avslutades Gamla testamentet med Malachi.
And then there is divine silence.
Och sen så råder gudomlig tystnad.
For 400 years no prophetic voice was heard.
Under 400 år så hördes ingen profetisk röst.
No new revelation was given.
Ingen ny uppenbarelse gavs.
No king from David's line sat on the throne.
Ingen kung från Davids linje, släktlinje, satt på tronen.
And yet the line of promise.
Men ändå bestod löfteslinjen.
The Zerah line endured.
Zerah släktlinjen förblev.
God did not speak.
Gud talade inte.
But he did not abandon.
Men han övergav inte.
He was preserving.
Han bevarade.
And during these 400 years,
och under de här 400 åren,
the messianic expectations were arguably at their peak.
Så var de messianska förväntningarna utan tvekan på sin höjdpunkt.
The Jews were reading Daniel's 70 weeks.
Och judarna läste Daniels 70 veckor.
The promise of Elijah's return.
De läste om löftet om Elias återkomst.
The hope of a Davidic king.
Hoppet om en davidisk kung.
They were waiting.
De väntade.
They were longing.
De längtade.
It is also interesting that Matthew included 5 women.
Det är också intressant att Matteus inkluderade 5 kvinnor.
Tamar. A Canaanite who conceived through deception.
En kananeisk kvinna som blev havande genom bedrägeri.
Rahab. A prostitute from Jericho.
En prostituerad från Jericho.
Rut. A Moabite foreigner.
En moabitisk utlänning.
Bathsheba. A reminder of David's gravest sin.
Så en påminnelse om Davids allvarligaste synd.
In Jesus' genealogy.
Jesu släktled.
It was highly unusual for a first century Jewish genealogy to include women.
Det var mycket ovanligt för en judisk släkttavla från det första århundradet att inkludera kvinnor.
Since it typically followed a strict patriarchal line.
Eftersom de typiskt följde en strikt patriarkal linje.
These women except Mary had stained reputations.
Dessa kvinnor utom Maria hade fläckade rykten.
Scandalous stories,
skandalösa historier,
messy backgrounds,
röriga bakgrunder.
The inclusion of their names is not accidental.
Och inkluderingen av deras namn är inte tillfällig.
It is a deliberate divinely inspired inclusion to highlight something.
Det är ett avsiktligt gudomligt inspirerande.
It is shouting the proclamation of God's providence and sovereign grace over dirty history.
Och detta för att inkludera och belysa något, det ropar ut proklamationen om Guds försyn och suveräna nåd över en smutsig historia.
Scandalous and messy events.
Skandalösa och rörliga händelser.
Inclusion of Gentiles in the Abrahamic covenant.
Hedningarnas inkluderande i Abrahams förbund.
And God's sovereignty in preserving the lineage for Abraham.
Och Guds suveränitet att bevara linjen för Abraham.
For a purpose.
För ett syfte.
Matthew's genealogy shows.
Matteus släkttavla visar.
That God is not ashamed to be associated with sinners.
Att Gud inte skäms för att förknippas med syndare.
Failures.
Misslyckanden.
And marginalized people.
Och marginaliserade människor.
It highlights that the Messiah's lineage is not sinless.
Den belyser att Messias linje inte är syndfri.
Emphasizing that grace is unmerited.
Och betonar att nåden är oförtjänt.
And that God redeems sinful, broken human stories for his glory.
Och att Gud friköper syndiga, trasiga, mänskliga berättelser för sin ära.
This genealogy is not a record of human greatness, purity or faithfulness.
Denna släkttavla är inte ett register över mänsklig storhet, renhet eller trohet.
It is a record of divine faithfulness.
Det är ett register över gudomlig trohet.
God preserved his promise.
Gud bevarade sitt löfte.
Through sinners.
Genom syndare.
Outsiders.
Utomstående.
Exiles.
Landsförvisade.
And nobodies.
Och okända.
Through partial restoration and centuries of silence.
Genom att delvis återupprätta under århundraden av tystnad.
Grace ran through the seed line like a river.
Nåden rann genom sädeslinjen som en flod.
Not because the people were faithful.
Inte för att folket var troget.
But because God is.
Utan för att Gud är det.
And in this context Matthew opens his gospel.
Och i detta sammanhang öppnar Matteus sitt evangelium.
The silence is broken.
Tystnaden bryts.
Not with a political revolution.
Inte med en politisk revolution.
Not with a military conquest.
Inte med en militär erövning.
But with a genealogy, a family tree.
Men med en släkttavla.
That says God has not forgotten.
Ett stamträd som säger Gud har inte glömt.
The seed has arrived.
Säden har anlänt.
After centuries of preservation.
Efter århundraden av bevarande.
After centuries of silence.
Efter århundraden av tystnad.
After centuries of expectation.
Efter århundraden av förväntan.
The story reaches its climax.
Så når berättelsen sin klimax.
Although the political expectation was high,
även om de politiska förväntningarna var höga,
some recognized the suffering servant prophecy in Isaiah 53.
Så kände några igen profetian om lidandets tjänare i Jesaja 53.
A figure who would take away the sins of the people.
En gestalt som skulle ta bort folkets synder.
Zechariah 9 predicted a king.
Zakaria 9 förutsåg en kung.
Coming to Jerusalem.
Som kom till Jerusalem.
Not on a war horse. Not on a war horse.
Inte på en krigshäst.
But humbly.
Utan ödmjukt.
On a donkey.
På en åsna.
Bringing salvation.
Som förde frälsning med sig.
The scriptures tell us why God preserved his promise.
Och skriften berättar för oss varför Gud bevarade sitt löfte.
So will my word be which goes forth from my mouth.
Så ska mitt ord vara som går ut ur min mun.
It will not return to me empty.
Det ska inte komma tillbaka till mig utan verkan.
Without accomplishing what I desire.
Utan att ha genomfört det jag vill.
And without succeeding in the matter for which I sent it, says the Lord.
Och utan att ha lyckats med det jag sände det till, säger Herren.
The counsel of the Lord stands forever.
Herrens rådslut består för evigt.
The plans of his heart from generation to generation.
Hans hjärtas tankar från släkte till släkte.
To our next point, the promise fulfilled.
Vilket leder oss till vår nästa punkt, löftet uppfyllt.
Every name in Matthew's genealogy represents a generation preserved.
Varje namn i Matteus släkttavla representerar en bevarad generation.
A link held.
En länk som hålls.
A seed carried forward.
En säd som bärs framåt.
Matthew is telling his primarily Jewish audience.
Matteus berättar för sin primärt judiska läskrets.
That the promises that God made to Abraham and David.
Att de löften som Gud gav till Abraham och David.
Find their complete fulfillment in this one man.
Att de finner sin fullständiga uppfyllelse i den enda man.
This humble carpenter from Nazareth.
Den ödmjuke timmerman från Nazaret.
Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.
Everything comes together here.
Allting kommer samman här.
Jesus is the seed.
Jesus är säden.
The zera of Abraham.
Han är zera, Abrahams zera, säden.
Through whom all nations are blessed.
Genom vilken alla folk välsignas.
Apostle Paul picks it up in Galatians chapter 3.
Aposteln Paulus tar upp det i Galaterbrevet kapitel 3.
Now the promises were made to Abraham and to his offspring.
Nu så gavs löften åt Abraham och hans avkomling.
It does not say and to offsprings, referring to many.
Det står inte avkomlingar som när det gäller många.
But referring to one.
Utan som när det gäller en enda.
And to your offspring who is Christ.
Din avkomling som är Kristus.
Before his conversion, Paul was a Pharisee.
Innan Paulus blev omvänd så var han en farisé.
Educated in Jerusalem.
Han var utbildad i Jerusalem.
Under the renowned rabbi Gamaliel.
Under den berömde rabbinen Gamaliel.
He knew exactly what he was doing with this Hebrew word from the Old Testament, zera.
Han visste precis vad han gjorde med det här hebreiska ordet från Gamla testamentet, zera.
And the New Testament equivalent Greek word sperma.
Och Nya testamentets motsvarande grekiska ord sperma.
While Abraham had many physical descendants.
Även då Abraham hade många fysiska ättlingar.
The seed refers specifically to Jesus.
Så syftar säden specifikt på Jesus.
Who brings this universal blessing.
Som för med sig denna universella välsignelse.
This blessing through Abraham's family line.
Denna välsignelse genom Abrahams familjelinje.
Refers to the global offer of forgiveness of sins.
Som syftar på det globala erbjudandet om syndernas förlåtelse.
Salvation through Jesus' life, death and resurrection.
Frälsning genom Jesu liv, död och uppståndelse.
Reconciliation with God.
Försoning med Gud.
And justification through faith extending to all people.
Och rättfärdiggörelse inom tro som sträcker sig till alla människor.
Not just Jewish descendants.
Inte bara judiska ättlingar.
This means that people from every tongue, tribe and nation can be saved.
Detta betyder att människor från varje språk, stam och folk kan räddas.
From the punishment of sin.
Från syndens straff.
And included in God's family.
Och inkluderas i Guds familj.
Additionally, Luke records in chapter 1.
Dessutom berättar Lukas i kapitel 1
what angel Gabriel told Mary.
Vad ängeln Gabriel sa till Maria.
About what kind of son she will give birth to.
Om vilken sorts son hon skulle föda.
Listen to this.
Lyssna till detta.
He will be great.
Han ska bli stor.
And will be called the son of the most high.
Och ska kallas den högste son.
And the Lord God will give to him the throne of his father David.
Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron.
And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end.
Och han ska regera av Jakobs hus för evigt, och hans rike ska det aldrig bli något slut på.
This coming child is the promised eternal king.
Detta kommande barn är den utlovade evige kungen.
To be born in the line of David.
Som ska födas i Davids släktlinje.
Whose kingdom will have no end.
Vars rike aldrig ska ta slut.
Wow.
Wow.
Both the Abrahamic covenant and the Davidic covenant converging in Jesus Christ.
Både Abrahams förbundet med Abraham och förbundet med David som går samman i Jesus Kristus.
But Matthew does not paint the full picture.
Men Matteus målar inte upp hela bilden.
Luke takes us further back.
Lukas tar oss ännu längre tillbaka.
Past Abraham,
förbi Abraham.
Past Noah,
förbi Noah.
All the way to Adam.
Hela vägen tillbaka till Adam.
And that matters profoundly.
Och det spelar en djup roll.
Because the very first promise God ever made was not to Abraham.
För det allra första löftet Gud någonsin gav var inte till Abraham.
And it was not to David.
Och inte till David.
It was spoken in a garden.
Det talades i en trädgård.
To a serpent.
Till en orm.
About a woman's seed.
Om en kvinnas säd.
The woman's zera.
Kvinnans zera.
God said.
Gud sa.
I will put enmity between you and the woman.
Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan.
And between your seed and her seed.
Och mellan din avkomling och hennes avkomling.
He shall bruise you on the head.
Han ska krossa ditt huvud.
And you shall bruise him on the heel.
Och du ska hugga honom i hälen.
When Luke traces Jesus back to Adam,
när Lukas spårar Jesus tillbaka till Adam,
he is showing us,
så visar han oss detta.
This is that seed.
Det här är det sädet.
The promise to Abraham was an unfolding of it.
Löftet till Abraham var en steg för steg uppfyllelse av det.
The promise to David was a narrowing of it.
Löftet till David var en inskränkning av det.
But the original promise, the seed who would crush the serpent.
Men det ursprungliga löftet, säden som skulle krossa ormen.
That is what is being fulfilled here.
Det var som uppfylls här.
And apostle Paul confirms this in Galatians chapter 4.
Och aposteln Paulus bekräftar detta i Galaterbrevet 4.
When the fullness of the time came.
När tidens fullbordan kom.
God sent forth his son.
Sände Gud sin son.
Born of a woman.
Född av kvinna.
Born under the law.
Ställd under lagen.
To redeem those who were under the law.
För att friköpa dem som står under lagen.
So that we might receive adoption as sons.
Så att vi skulle få bli adopterade in i Guds familj, få barnaskapet.
Born of a woman.
Född av en kvinna.
Seed of the woman.
Kvinnans säd.
Genesis 3:15 promise is fulfilled.
Löftet i första Moseboken 3:15 uppfyllt.
Jesus is not only Israel's Messiah.
Jesus är inte bara Israels Messias.
He is humanity's savior.
Han är mänsklighetens frälsare.
The first Adam in the Garden of Eden.
Den första Adam i Edens lustgård.
By his actions said to God.
Han sa genom sina handlingar till Gud.
Not thy but my will be done.
Inte din utan min vilja ske.
The last and better Adam.
Den sista och bättre Adam.
In another garden.
I en annan trädgård.
2000 years ago.
För 2000 år sedan.
Said.
Han sa.
Father not my but thy will be done.
Fader inte min vilja utan din vilja ske.
Apostle Paul captures this in Romans chapter 5.
Och aposteln Paulus fångar detta i Romarbrevet 5.
Therefore just as sin came into the world through one man.
Liksom synden kom in i världen genom en enda människa.
And death through sin.
Och döden genom synden.
And so death spread to all men because all sinned.
Så att döden spridit sig till alla människor eftersom alla hade syndat.
Therefore as one trespass led to condemnation for all men.
Liksom en enda överträdelse ledde till fördömelse för alla.
So one act of righteousness leads to justification and life for all men.
Så leder en enda rättfärdig handling till frikännande och liv för alla.
For as by the one man's disobedience the many were made sinners.
Till liksom de många gjordes till syndare genom en enda människas olydnad.
So by one man's obedience many will be made righteous.
Så ska de många göras rättfärdiga genom en enda människas lydnad.
Jesus reverses Adam's rebellion.
Jesus vänder Adams uppror.
He fulfills the promises.
Han uppfyller löftena.
He accomplishes what Adam failed to do.
Han fullbordar vad Adam misslyckades med att göra.
Paul declares this with absolute clarity.
Paulus förklarar detta med absolut tydlighet.
For as many as are the promises of God,
ty alla Guds löften är ja i honom.
In him they are yes.
Så i honom är de ja. Har de fått sitt ja?
Därför also through him is our amen to the glory of God through us.
Det är därför också genom honom som vi säger vårt amen, Gud till ära genom oss.
Every promise,
varje löfte,
not some,
inte några,
all,
alla,
yes,
ja,
in Christ,
i Kristus.
This brings us to our next point.
Detta för oss till vår nästa punkt.
The promise applied.
Löftet tillämpat.
If Jesus is only Israel's Messiah, what Paul writes in Ephesians 2 makes no sense.
Om Jesus bara är Israels Messias, så ger det Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 2 ingen mening.
But because he is the seed of the woman,
men eftersom han är kvinnans säd,
the last Adam,
den sista Adam,
the savior of all humanity,
hela mänsklighetens frälsare,
Jews and Gentiles alike,
judar och hedningar lika,
the verses in Ephesians 2 make sense.
Ge verserna i Efesierbrevet kapitel 2 mening.
Remember that at one time you Gentiles in the flesh,
kom ihåg att ni en gång i tiden i hedningar till köttet,
called the uncircumcision,
ni som kallades de oomskurna,
by what is called the circumcision,
av de som kallas de omskurna,
were at that time separated from Christ,
att ni på den tiden var skilda från Kristus,
alienated from the commonwealth of Israel,
utstängda från Israels medborgarskap,
and strangers to the covenants of promise,
och utan del i löftenas förbund,
having no hope and without God in the world,
utan hopp och utan Gud i världen.
But now in Christ Jesus,
men nu i Kristus Jesus,
you who once were far off,
har ni som en gång var långt borta,
have been brought near by the blood of Christ,
kommit nära i kraft av Kristi blod.
For he himself is our peace,
för han själv är vår frid,
who has made us both one,
som har gjort oss båda till ett,
and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility,
och brutit ner skiljemuren.
One new humanity,
en ny mänsklighet,
in Jesus Christ,
Jesus Kristus.
Dear church,
kära församling,
you who are in Christ, you are part of this story.
Ni som är i Kristus är del i denna berättelse.
Paul writes in Galatians chapter 3.
Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 3.
If you belong to Christ,
om ni tillhör Kristus,
then you are Abraham's seed,
så är ni Abrahams avkomling,
heirs according to the promise,
arvingar enligt löftet.
And do you remember who else was born according to the promise?
Och vet ni vem som mer föddes enligt löftet?
Isaac.
Isaac.
Paul compares believers to Isaac in Galatians chapter 4.
Paulus jämför troende med Isak i Galaterbrevet kapitel 4.
He explains that Ishmael was born according to the flesh.
Han förklarar att Ismael föddes efter köttet.
While Isaac was born through promise.
Men hur Isak var född genom löftet.
He argues that Christians like Isaac are children of promise.
Han hävdar att kristna liksom Isak är löftets barn.
And not of slavery.
Och inte av slaveriets barn.
Isaac was born through God's promise to Abraham.
Isak han föddes genom Guds löfte till Abraham.
Not human effort like Ishmael.
Inte genom mänsklig ansträngning som Ismael.
Similarly,
på liknande sätt,
believers are saved by grace through the Spirit.
Räddas troende av nåd genom anden.
Not by keeping the law.
Inte genom att hålla lagen.
A Christian would want to follow all of God's moral laws.
En kristen vill följa alla Guds moraliska lagar.
Because he has been given a new heart.
För han har fått ett nytt hjärta.
And as an appreciation and gratitude towards what God has done for him or her in Christ.
Och som uppskattning och tacksamhet för vad Gud har gjort i Kristus.
God's promises do not depend on your strength.
Guds löften beror inte på din styrka.
They never did.
Det har de aldrig gjort.
They depend on his faithfulness.
Det beror på hans trohet.
And he has proven it across 2000 years of genealogy.
Och han har bevisat den genom 2000 år av en släkttavla.
If you are with us today,
om du är här med oss idag,
and do not yet know Jesus as your personal Lord and Savior,
och ännu inte känner Jesus som din personliga herre och frälsare,
I will tell you what is humanity's fundamental problem.
Så ska jag berätta vad mänsklighetens grundläggande problem är.
The problem is that God is good.
Problemet är att Gud är god.
You may ask, how is that a problem?
Du kanske frågar, hur är det ett problem?
It is a problem because we are not.
Det är ett problem för vi är inte det.
The Bible makes it abundantly clear that none is righteous.
Bibeln gör det fullständigt klart och tydligt att ingen är rättfärdig.
According to God's standards.
Enligt Guds mått.
And his standard is perfection.
Och hans mått är fullkomlighet.
And because he is good and holy and perfect.
Och eftersom han är god, helig och fullkomlig.
He cannot simply ignore your sins.
Så kan han inte bara ignorera dina synder.
His holiness demands that he punish sin.
Hans helhet kräver att han straffar synden.
But because he is also loving.
Men eftersom han också är kärleksfull.
He has made a way for you to escape his wrath.
Så han gjort en väg för dig att undkomma hans vrede.
Because for your sake and our sake.
För din och vår skull.
He referring to God,
han vilket syftar på Gud,
made him referring to Jesus,
gjorde honom som syftar på Jesus,
to be sin,
till synd,
who knew no sin,
han som inte visste av synd,
so that in him we might become the righteousness of God,
så att vi i honom skulle bli Guds rättfärdighet,
so that he would be just and justifier of the one who has faith in Jesus,
för att han skulle vara rättfärdig, den som rättfärdig förklarar den som har tro på Jesus.
The invitation stands open.
Inbjudan är öppen.
Through him forgiveness of sins is proclaimed to you.
Genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för dig.
Now is the day of salvation.
Nu är frälsningens dag.
Today if you hear his voice.
Idag om ni hör hans röst.
Do not harden your hearts in the rebellion.
Så förhärda inte era hjärtan som de gjorde i upproret.
Which leads us to our next point, the promise sustained.
Vilket leder oss till vår nästa punkt, löftet uppehållet.
We must be honest.
Vi måste vara ärliga.
If all promises are yes in Christ.
Om alla löften är ja i Kristus.
Why do we still suffer?
Varför lider vi fortfarande?
Because we live between the already and not yet.
Därför att vi lever mellan nu men ännu inte.
Already forgiven, not yet glorified.
Redan förlåtna, ännu inte förhärligade.
Already transferred into the kingdom.
Redan blivit förda in i riket.
Not yet fully free from suffering, sickness and death.
Ännu inte helt fria från lidande, sjukdom och död.
Hebrews 11, which is sometimes also called the faith chapter.
Hebreerbrevet 11, som ibland kallas troskapitlet.
Shows us this is not new.
Visar oss att detta inte är nytt.
All these died in faith.
Alla dessa dog i tro.
Talking about some of the Old Testament saints.
Vilket talar om några av de gammaltestamentliga heliga.
Without receiving the promises.
Utan att fått vad som utlovats.
But having seen them and welcomed them from a distance.
Men de såg det och hälsade i fjärran.
And having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth.
Och bekände att de var främlingar och gäster på jorden.
Abraham.
Abraham,
Isaac,
Isaac,
Moses,
Mose,
Rahab,
Rahab.
They trusted God's yes.
De litade på Guds ja.
Without seeing the full fulfillment.
Utan att se den fulla uppfyllelsen.
This is exactly our situation.
Och det är precis vår situation.
Some were tortured.
Några blev torterade.
Mocked.
Hånade.
Imprisoned.
Fängslade.
Stoned.
Stenade.
Sawn in two.
Sågade i stycken.
And scripture says they were approved through their faith.
Och skriften säger att de blev bekräftade deras vittnesbörd genom deras tro.
So when you face suffering,
så när du möter lidande,
sickness,
sjukdom,
persecution,
förföljelse,
even death,
och till och med död,
you are not outside the story.
Befinner du dig inte utanför berättelsen?
You are in the exact place the people of God have always stood.
Du är på exakt den plats som Guds folk alltid har stått.
Trusting the promise,
som litar på löftet,
while waiting for its completion,
medan de väntar på dess fullbordan.
The author of the letter to Hebrews presents Jesus as our example.
Hebreerbrevets författare presenterar Jesus som vårt exempel.
Fixing our eyes on Jesus,
med blicken fäst på Jesus,
the founder and perfecter of our faith,
trons upphovsman och fullkomnare,
who for the joy that was set before him,
som för en glädje som låg framför honom,
endured the cross,
uthärdade korset,
despising the shame,
och inte föraktade skammen,
and is seated at the right hand of the throne of God,
och nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Consider him who endured from sinners such hostility against himself.
Tänk på honom som uthärdar ett sådant motstånd från syndare,
so that you may not grow weary or faint-hearted,
så att ni inte ska bli trötta upp och ge upp i kampen.
Apostle Paul writes in Romans,
aposteln Paulus skriver i Romarbrevet,
who shall separate us from the love of Christ?
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?
Shall tribulation,
ska nöd eller ångest,
or distress,
förföljelse,
or persecution,
hunger,
or famine, or nakedness,
nakenhet,
or danger,
fara,
or sword,
eller svärd.
For I am sure,
för jag är viss,
that neither death nor life,
att varken död eller liv,
nor angels nor rulers,
varken änglar eller andemakter,
nor things present nor things to come,
varken det som nu är eller det som ska komma,
nor powers,
varken krafter,
nor height nor depth,
höjd eller djup,
nor anything else in all creation,
eller något annat i hela skapelsen,
will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.
Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.
These are some of the verses that sustain believers in the not yet.
Dessa är några av de verser som uppehöll troende i det ännu inte.
Not because our faith is strong,
inte för att vår tro är stark,
but because the one who promised is faithful,
utan för att han som lovar är trogen.
And that brings us to our final point.
Och detta för oss till vår sista punkt.
The promise consummated.
Löftet fullbordat.
The story does not end in the not yet.
Men berättelsen slutar inte i ännu inte.
It ends in glory.
Den slutar i härlighet.
The king returns.
Kungen återvänder.
And on his robe and on his thigh,
och på sin mantel och sin lend,
he has a name written,
så har han ett namn skrivet,
King of Kings and Lord of Lords,
kungarnas kung och herrarnas herre,
the kingdom that was inaugurated at his ascension to heaven,
det rike som invigdes vid hans himmelsfärd,
and his enthronement at the right hand of God to reign as king,
och där han blir insatt på Guds tron för att regera som kung,
will be fully consummated and established.
Det ska fullbordas helt fullt ut och upprättas
forever,
för evigt.
And the nations,
och folken,
long promised to be blessed through Abraham's seed,
som länge blivit utlovade att bli välsignade genom Abrahams säd,
will be gathered in worship,
ska samlas i tillbedjan.
Apostle John in the book of Revelation writes,
aposteln Johannes skriver i Uppenbarelseboken,
behold a great multitude that no one could number,
sedan såg jag se en stor skara som ingen kunde räkna,
from every nation,
av alla folk,
from all tribes,
och stammar,
and people,
och länder,
and languages,
och språk,
crying out with a loud voice,
som ropade ut med hög röst,
salvation belongs to our God.
Frälsningen tillhör vår Gud.
Who sits on the throne and to the Lamb.
Som sitter på tronen och lammet.
Every tribe.
Varje stam.
Every tongue.
Varje språk.
Every nation.
Varje folk.
Worshipping the son of Abraham.
Som tillber Abrahams son.
The son of David.
Davids son.
Seed of the woman.
Kvinnans säd.
This is the final fulfillment of the promise to Abraham.
Och det är detta som är det slutliga uppfyllandet av löftet till Abraham.
Behold, the dwelling place of God is with man.
Se, Guds boning är hos människor.
No barrier.
Ingen barriär.
No veil.
Inget täckelse.
No distance.
Inget avstånd.
The curse is reversed.
Förbannelsen har vänt.
The tree of life.
Livets träd.
Once barred in Eden.
Som en gång vägen till var stängt till i Edens lustgård.
Is now freely given.
Det ges nu fritt.
And the serpent of old.
Och den gamle ormen.
The enemy from Genesis 3.
Fienden från första Moseboken 3.
Is finally and forever defeated.
Är slutligen och för evigt besegrad.
Every thread now converges.
Varje tråd går nu ihop.
Promise of the seed fulfilled.
Löftet om säden uppfyllt.
Blessing to the nations realized.
Välsignelsen till folken förverkligad.
The throne of David established forever.
Davids tron upprättad för evigt.
The curse removed.
Förbannelsen borttagen.
The enemy destroyed.
Fienden förstörd.
And God declares.
Och Gud förkunnar.
Behold.
Se.
I am making all things new.
Jag gör allting nytt.
These are not uncertain words.
Detta är inte osäkra ord.
These are not hopeful possibilities.
Dessa är inte hoppfulla möjligheter.
These words are trustworthy and true.
Dessa ord är trovärda och de är sanna.
The God who made the promise.
Gud som gav löftet.
Is the God who kept the promise.
Är guden som höll löftet.
And is the God who will fully and finally complete it.
Och är guden som ska fullborda det helt och slutgiltigt.
Brothers and sisters.
Bröder och systrar.
This genealogy is not a forgotten list.
Denna släkttavla är inte en bortglömd lista.
It is proof.
Den är ett bevis.
Proof that God keeps his promises.
Ett bevis på att Gud håller sina löften.
That he finishes what he starts.
Att han fullbordar det han börjat.
That sin.
Att synd.
Exile.
Lands.
Silence.
Tystnad.
Death.
Och död.
Cannot stop his purposes.
Inte kan stoppa hans syften.
And every promise.
Och varje löfte.
From Eden to Abraham to David.
Från Eden till Abraham till David.
Find its final answer in one person.
Finner sitt slutliga svar i en person.
Jesus Christ.
Jesus Kristus.
The God-man.
Gudamänniskan.
The son of David.
Davids son.
The son of Abraham.
Abrahams son.
The seed of the woman.
Kvinnans säd.
The blessing of the nations.
Folkens välsignelse.
The eternal king.
Den evige kungen.
The last Adam.
Den sista Adam.
God's yes.
Guds ja.
Our amen.
Vårt amen.
To his glory.
Till hans ära.
The genealogy is not just a list of ancestors or a record of human greatness.
Släkttavlan är inte bara en lista med förfäder eller ett register över mänsklig storhet,
but divine faithfulness,
utan gudomlig trohet.
It is the story of a God.
Det är berättelsen om en Gud
who was always moving history towards one name,
som alltid förde historien mot ett namn.
One name,
ett namn.
Jesus Christ.
Jesus Kristus.
So that at the name of Jesus every knee should bow.
För att i Jesu namn varje knä ska böjas.
In heaven and on earth and under the earth.
I himlen och på jorden och under jorden.
And every tongue confess.
Och varje tunga bekänna.
That Jesus Christ is Lord.
Att Jesus Kristus är Herre.
To the glory of God the Father.
Till Guds faderns ära.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, we are so thankful to you, Lord.
Fader, vi är så tacksamma till dig, Herre.
For your word today, Lord.
För ditt ord.
We see that you never lost control of the story, Lord.
Vi ser att du inte har tappat kontrollen över berättelsen.
Even though there were times of darkness.
Även om det var tider av mörker.
People thought that you had gone back on your word.
Och människor trodde att du hade tagit tillbaks dina löften.
But you are not a man that you should lie, Lord.
Men du är inte en människa så att du ska ljuga.
We are so thankful to you, Lord, for your faithfulness.
Vi är så tacksamma till dig, Herre, för din trofasthet.
And we are thankful for your son, our Lord and Savior, Jesus Christ.
Vi är tacksamma för vår frälsare, Herren Jesus.
Through him we have the forgiveness of our sins.
Och genom honom har vi förlåtelse för våra synder.
We thank you, Father.
Vi tackar dig, Fader.
In Jesus' name we pray.
I Jesu namn vi ber.
Amen.
Amen.